En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Jag trodde det var en hund. Det är fredag och inte torsdag, det är lite mer uppsluppet idag kanske.
Exakt, välkomna till Åsiktskorridoren. Hörde ni just vad Ulrika Schenström sa? Idag spelar vi in på fredag.
Klockan är 11.05 kanske?
Nej, 09.
Jaha.
Tycker det var torsdag.
Anders alltid är sen.
Rikande hett.
Anders Lindberg, hej.
Hej.
Ingvar Persson, hej.
Jajamän.
Och jag heter Fredrik Virtanen. Ni två är ju sossar och jag skriver ju på samma ledarsida som ni. Men försök ju
vara centerpartist.
Ja, i ditt sällskap här, för du ska vara så ensam.
Nej, här. Centerpartiet har blivit så pass knasiga nu, så frågan är om du verkligen är centerpartist. Förra gången var du lite mer folkpartist.
Ja, sen blev han fi.
Fi ligger närmare.
Där tror jag faktiskt att han egentligen är.
Ja, jag undrar ju.
Jag har många
vad tyst alltså.
Jag har många drag av
inte
fi,
av att svara
det är helt sant. Jo. De utmålas ju som extremister och sånt hela tiden. Jag tycker det är så larvigt av högern.
Fast du är rätt extrem.
Högern, kan du säga istället?
Jo, vilket är mest förordande?
Borgerskapet.
Borgerskap.
Jag tycker man ska ha borgerskap.
Ja, men jag är ju obehagligt liberal i den här frågan. Att jag var folkpartist i det här med att när det väl kommer till mina barn så blir det som en
skassare. Det kallas egoist,
ja.
Inte liberal.
Ja, men det är samma sak.
Ja, fast liberal lite mer teorier runt.
Jaha, men det kokar ju ner
men
till
det kokar ner till ungefär samma sak.
Och det var det här med skolan då, att det skulle vara jobbigt om jag skulle behöva köra ut mina barn jättelångt från det de bor.
För en idé också, det är att man läser förslaget innan man är arg på det.
Du tänker så.
Ja,
vi ska skaffa sig information.
Vi ska inte tala om mig.
Om man läser så här innan så kan man fundera på om man också hade varit
en
arg.
En helt ny grej.
Jag vill undersöka att jag vill ju vara socialdemokrat, men det är väldigt svårt med tanke på
hur
batongiga och obehagliga socialdemokraterna
har börjat bli. I den här podden
ska du jagas papperslösa också. Just den här podden, men även privat är det ju väldigt, väldigt svårt.
Ja, jag förstår.
Alltså, det är ju inhumant det som händer nu, Anders.
Vilket av det? Att du ska skjutsa ut dina barn till en skola? Det har
ingen skillnad från moderater och socialdemokrater nu igen.
Gör du inte?
Nej, inte mycket.
Nej.
Vi får se om det blir någon skillnad i den här podden.
Om vi testar själva idén också, att ta reda på det innan vi kanske du upptäcker en skillnad.
Det är så jobbigt det här med information.
Information är töntigt.
Okej, vi börjar till sist efter den här långrandiga inledningen med, ja, vi ska ju snacka om Annie Lööf. Du antydde att han var konstig, och jag tyckte att en annan ledarsida som inte så många läser, men som ibland, det var Ann-Charlotte Martéus fick till en rolig grej om hur alla tjatar om att Annie Lööf är så tydlig, och det har blivit en mantra, som att hon tog det inte så långt för hon förstod inte hur kul hon var, att det är sån här som ett lyckat PR-spin, man får någon att säga något och säger alla samma sak liksom. Det har du ägnat åt jättemycket.
Absolut, jag håller på med det hela tiden.
Och det här har ju smittat trollpacka på något vis nu, att Annie Lööf, alla kommentarer skriver att hon är så tydlig och därför går så bra.
Men jag tror att hon faktiskt är tydlig, för att jag tror att hon tycker någonting, så behöver man inte hålla med om vad hon tycker, men hon tycker ju något.
Gränsen för att vara tydlig kanske också har minskat lite i konkurrens med vissa andra partier.
Ja, men jag tänkte ju säga det, i jämförelse med Kinderbotten så är hon ju faktiskt på alla definitioner
tydlig. I jämförelse med väldigt många partier. Det är nog bara Jonas Sjöstedt,
ja, men vad vill hon då? Hur vill hon regera?
Men det beror ju lite grann på vad vi pratar om. Men jag menar, om vi pratar om det som Kinberg Batra har anklagats för att vara otydlig, nämligen regeringsfrågan och hur det egentligen ska hänga ihop och hur det ska gå, så förstår ju inte jag vad Annie Lööf säger särskilt mycket bättre. Det är ganska tydligt.
Nej, det kan jag hålla med om.
Alltså, man kanske kan förstå vad hon inte vill.
Fast jag tror att man kan ändå läsa henne som att hon vill gå till val med alliansen och inte fokusera på den här regeringsfrågan. Försöker alltså översätta här, inte börja bli galen nu Anders innan jag försöker översätta. Så tror jag att hon tänker, vilket gör att hon, när hon fick frågan efter Mikael Odenbergs debattartikel om hon skulle göra upp med sossarna, så tyckte hon att det var också en irrelevant diskussion. Vilket ju egentligen är, om vi fick ett fokus på innehållet. I den bästa världen skulle det ju vara så.
Fast men det är ju bara för att hon förlorar på att prata om regeringsfrågan.
Men nu har vi ju inte det. Ja, fast
hon har ju inget regeringsalternativ.
Jag förstår att du älskar att prata regeringsfrågan, eftersom det är allting det som var före 2002 har nu återigen hänt.
Ja.
Och det gynnar bara sossarna.
Ja.
Lyssna nu
vilket
allihopa.
Lustigt sammanträffande.
Vilket sammanträffande, ja, eller hur? Lyssna nu alla. Så fort regeringsfrågan diskuteras finns det bara ett parti som gynnas.
Nej, det gör det inte. Det, finns, det är också så att det är en riktig fråga för väljarna. För de har rätt att få veta vem som bildar regering. Alltså, och
framförallt
det
har de där, kanske mera... kanske mera rätt att få veta vad de vill, de här partierna.
Fast om det politiken tror jag, inte blir verklighet, det, jag kommer, så spelar
nej,
ingen
jag kommer inte hålla med dig om det här. Därför att det är verkligen så att eftersom de flesta partier inte tycker någonting, och då kommer vi tillbaka till varför Annie Lööf verkar tydlig.
På den här
tydlig.
Punkten tycker de nog saker.
Jag tror att Ingmar håller med mig.
Fast på den här punkten tycker de faktiskt saker, och då spelar det ju roll om Jimmy Åkesson har inflytande
han,
över eller
han
inte.
Han ser faktiskt ut som han håller med mig.
Han ser med skräckslagen ut.
Nej, inte. Jag har varit med om det här förut. Nej, men... jag tycker nog faktiskt att regeringsfrågan är viktig. Det vore förstås utomordentligt bra om det handlade om sakfrågor också, men Ulrika, du vet ju hur viktigt det är. Du har ju också drivit och vunnit på regeringsfrågan.
Absolut,
vill men jag menar, du väldigt gärna vill diskutera regeringsfrågan
64
2006,
75 år, så helt plötsligt kom de borgerliga partierna på att vi kanske skulle arbeta tillsammans.
Men om man tänker på den
och
idén
dessutom
spontant,
komma tyst.
Kan
och
du fundera på
varför? Tyst, jag försöker svara Ingvar här. Hallå? Ja, och då är det faktiskt så att om man kommer samman med olika förslag, allt från energifrågor till skattepaket till olika arbetsmarknadsåtgärder och så vidare, så är det klart att det blev ett hot mot socialdemokratin på riktigt. Och nu är vi tillbaka i att sossarna kan stå och säga att de är inte överens om någonting. De kan inte ens svara på vem de skulle göra upp
fast
med.
Det kan ju sossarna säga fick... eftersom det är sant. Alltså,
ja, men,
och någonstans...
Jo, men hade de fokuserat alliansen på att verkligen komma fram med riktiga reformpaket, då hade vi kanske
jo,
inte ens
men,
haft den här situationen.
Hamnar ju
och
hos
då
dig när du
kanske
inte vill prata
vi
om
inte
det.
Ens hade haft ett Sverigedemokrat. Kan
dig.
Du inte hjälpa mig Ingvar? Nu
han
ja, bara men
det, bollen hamnar ju hos dig när du inte vill prata om det. För grejen är att
nej, men jag,
vadå att
vill
Lööf...
jag inte prata om? Jag försöker översätta en fråga från Fredrik Virtanen här. Du försöker bara få det till att bli någonting helt annat.
Nej, jag försöker få det till att bli regeringsfrågan. Och den är inte något helt annat. Utan den är fortfarande grundläggande.
Jag
vem
vill fortfarande veta
Sverige?
Vad alliansen har för skattepaket.
Jag vill jättegärna ja, det... veta det, men om det ändå aldrig kommer att bli allvar av det, därför att de har inget regeringsalternativ.
Men det är ju därför
bara
jag vill
torrsim.
Att de ska fokusera på det. Om vi då går tillbaka till Fredriks första fast fråga, då är så vi... är det ju så att Annie Lööf kanske säger någonting om innehållet, och därför verkar hon tydlig.
Fast problemet, är, alltså skälet till att det inte finns ett skattepaket idag, om vi ska vara helt ärliga, då är vi ju tillbaka i det här. Ett av de viktiga skälen till att inte man löser just den frågan, det är ju faktiskt regeringsfrågan. Alltså... eftersom, och det här det ändå är väldigt obegripligt när man
och det
säger...
är ju samma sak tvärtom Ingvar. Alltså vem ska Socialdemokraterna göra upp med? Men det har ju inte gått så här jättebra
Miljöpartiet.
Med Miljöpartiet som kanske inte ens kommer in.
Men
det
är fortfarande Miljöpartiet
så
de har ett alternativ.
Sen
kan man tycka det är ett
dåligt men de
alternativ.
Ligger ju nu under 4% i flera mätningar. Vilket ju gör att det är relevansen om vi nu ska liksom ha den här logiken. Då skulle vi kunna ställa frågan, vilka vill man göra upp med om man inte gör upp med MP?
Ja,
men jag vet
absolut. Nej, men jag håller ju...
Centern.
Ja, kanske det.
Ge henne
och
lite
liberalerna.
Då. Jag vill bara ta den mediala taken på det här med Annie. Det är mycket hackas på Annie nu. Det är också just...
Hackas?
Till och med Expressen
hackas.
Börjar hacka. Ja, men de,
till och med Expressen. Ja, nu är måttet rågat. Nu är Expressen ute och hackar på Annie Lööf.
Men vad är Expressen egentligen? Är de folkpartister eller är de moderater?
Det är mycket oklart.
Ja, ofta, vi har ju chefen som är högerpopulistisk. Sen har vi ju liksom några andra. Det verkar som att de har ett spektrum.
Sen är det ju väldigt intressant med svenskans ledarsida som nästan varenda moderat partiledning alltid slutar prenumerera på hela tidningen för att de är så upprörda.
Men vilken partiledning slutar prenumerera på Expressen? Det undrar jag.
Men,
är det någon som någonsin har liksom?
Ja, men de har roliga skribenter där, tycker jag. Men de hackar i alla fall. Ja, men det blir klart att det kommer hackas på Annie nu, för hon har fått så mycket god press. Alltså, det är medial dramaturgi.
Nej, det har gått riktigt, riktigt bra. Kommer det snart gå riktigt, riktigt dåligt att liksom, teoremet tänker du på?
Ja.
Och när det har gått riktigt dåligt så kan det ibland gå väldigt bra.
Ja, men det är väl liksom tröttsamt att
det
tala
det
om hur dåligt
är det du tänker på när
det
ska vända för Kinberg Batra?
Ja, det kan du göra.
Ja.
Alla önskar en comeback kid.
Jag har ju sagt länge att Centern blir större än Moderaterna.
Fast här, nu pratade här, vi inte om det. Nu
jag försökte just byta ämne till det andra borgerliga partiet.
Men jag är jätteglad att du, yes, äntligen hjälper du till riktigt.
Fast då, nu skulle jag liksom vilja hamna på Ulrikas position. Det är ju ganska, alltså det blir väldigt personfokuserat nu, den här diskussionen om vem leder eller vem leder oppositionen och vem är alliansens, vad nu det är, ledare idag och alla de där sakerna och så, och vilken kommer att komma tillbaka. Det är klart att kärnan i alltihopa handlar om, ja, men vad är det för politik, vad är det för politiska svar man har, vad är det man vill göra, vad tänker man göra med makten? Okej, man vill inte höja skatten med 200 kronor för de som tjänar över 38 000. Det vet vi. Ja, men är det verkligen, alltså det är klart att det inte räcker som liksom bränsle i.
Men stopp här nu. Nu är ni inne på att ni, nu säger ni att folk bryr sig om den de facto politiken.
Ja, det är helt övertygande. Tänk om
det är så.
Ja, men vadå,
jag tror faktiskt jag också.
Och vi har i olika opinionsundersökningar har vi
ungefär
mellan
fel.
17-20% som röstar på Sverigedemokraterna.
Jo, men
vad i hela friden
är ansett? Det beror på att man är rasister. Har... Ja, men det är ju så. Man röstar på ett rasistiskt parti för man är rasist. Det är för att det är politiken som är viktig.
Ja, men vad tror de att vad tror någon att de skulle kunna genomföra? De har ingen politik.
Fem gånger, och de som har lyssnat på den här podden länge vet att jag kommer att svara nu att om de tidigare mycket etablerade partierna som Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, som i och för sig kanske levererar en del idéer just nu, vilket jag ju har sagt i den här podden också, hade tagit ansvar för att bråka om just skattepaket eller socialförsäkringssystem eller hur vi ska få igång byggandet som visserligen har kommit igång och så vidare. Men om det hade varit fokus på det och inte detta fullkomliga fokus på det här Sverigedemokraterna, så hade nog inte heller Sverigedemokraterna blivit så stora. Det är fortfarande min tes och kommer att vara min tes. Därför tar man ansvar för att vilja förändra och förbättra som politiker, så kommer inte konstiga partier heller att komma fram.
Och då är vi inne på nästa ämne, nazismen.
Nazisterna.
Ja, vi har ju nazisterna i Göteborg, fast där får man inte riktigt säga att de är nazister. Sen har vi nazisterna i Almedalen, och där kan man säga, får man säga att de är nazister, ja, för de står för det.
Och då har vi dem i Falun på måndag.
Ja, det har du rätt i. Men det är ju det är bara din lokal vinkel.
Ja.
Det är när stockholmare drabbas, okay. Som är inte sant.
Det är då. Kultureliten hade ändå inte tänkt åka till
Falun. Politikeliten Almedalen och kultureliten Göteborg. Det har varit en orimligt stor diskussion nu igen. Nya Tider, tidningen, får ju orimligt mycket reklam. Men det är ju sån infekterad och komplicerad fråga trots allt. Och alla vill visa upp sin åsikt till det här. För den gamla goda tiden, när PK-eliten styrde samhället, då var det ingen snack, då fick inte det komma några nazister, punkt slut. Nu är det inte så längre. PKs välde är över, eller?
Det var bättre förr.
Absolut.
Ja. Nej, men om man tittar på det är ju två lite olika saker där, för att Nordiska motståndsrörelsen är ju en form av terroristorganisation. Alltså man ser Göteborg till exempel, så de här tre bomberna som är sprängda, eller två bomber som är sprängda och en som är misslyckad i Göteborg, det är ju aktivister från den här organisationen som misstänks för dem, och det finns ju så att säga ganska omfattande belägg för att det här är då källan till rätt mycket av den inhemska terrorism som förekommer i Sverige. Både mot personer i form av de här bomberna och liksom med trakasserier mot olika människor. Så att det är jätteproblematiskt att en sån organisation, att man inte direkt sa att liksom, ni är inte välkomna hit. Sen är det ju så, jag menar, du kan inte porta folk från offentliga platser. Däremot så behöver du faktiskt inte låta dem vara med så som det höll på att bli nu. Nu har man ju ändrats lite grann på den punkten.
Ja, i alla fall det officiella programmet, vad det nu ska betyda.
Alltså jag tror att de kommer att få tillstånd och ha torgmöten och sånt. Och jag tycker egentligen inte att de ska ha det. Därför att det här är en form av organisation som ligger utanför demokratins ramar. Och det är ungefär som att låta någon annan terroristgrupp ha möten i Almedalen.
Är det som att Daesh skulle få komma ungefär?
Nej, det finns ju grader i helvetet. Men det är klart att människor kommer att bli hotade av att de här organisationerna är där. Alltså, det här är en organisation som är antisemitisk. Den har en historia av att vara mot homosexuella. Man jagar vänsteraktivister. En av de här lokalerna som sprängdes i Göteborg var ju syndikalisternas lokal. Men det är klart att människor som kommer från de grupperna kommer att ha jätteproblem att vara i Almedalen. Och men, det är ju en säkerhetsfråga som, alltså vems yttrandefrihet är det man har värnat då?
Jag vet, men allt du säger här nu är ju saker man får tycka. Man får inte spränga saker som du så nämnde. Men allt annat är ju inom yttrandefrihetens...
Fast grejen är att det här är en organisation som återkommande hamnar just i den här typen av situationer. Det här kommunalrådet som fick sin bil uppbränd till exempel i Skåne och som nu har slutat som kommunalråd. Pierre Esbjörnsson. Då var ju Nordiska motståndsrörelsens symbol målad på väggen bakom det här garaget som höll på att brännas ner, den här mordbranden till exempel. Så att det här är inte en engångs... De här bomberna i Göteborg är ingen engångsföreteelse. Jag tycker det är ganska konstigt att man inte liksom, ja, åtalar det här för terrorism.
Okej, och Nya Tider då, det är lite mer luddigt i kanterna. Vad tycker du, Lika? Ska de få vara på bokmässan?
Alltså detta är väldigt svårt eftersom jag tror att vi alla har väldigt många känslor kring de här frågorna. Men det är klart att stoppar man en, då ska alla stoppas. Och sen så, och när går gränsen? Alltså det finns ju en yttrandefrihet.
Jag tycker gränsen går när man hotar.
Det är självklart att det är jättedåligt. Men alltså ska de få vara på bokmässan? Jag tycker också det är knepigt därför att vi tar fram... Det väcker väldigt många av våra känslor eftersom vi tycker att det är obehagliga partier och åsikter. Fast
det nya i år är ju att Nya Tider har gjort en reklamfilm, man kan säga. Där de
en person från Nya Tider har varit inblandad i.
Har ni noterat det förresten, vilken musik som spelas där?
Nej.
Samma musik som Breivik hade i lurarna när han sköt på Utøya. Så det, och det är ju knappast en slump.
Nej,
det har jag inte missat. Det har jag inte förstått. Jag kan inte musik.
Vad heter den här?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, jag vill bara skjuta in det.
Men det är väl, alltså,
men den här filmen som är publicerad, som alltså inte är gjord av Nya Tider, är viktigt att säga, utan den är alltså, finns en person i Nya Tiders, en av de redaktörerna som finns, som har en koppling till detta. Och det handlar om att man ska förfölja och trakassera journalister i deras hem så de slutar hänga ut rasister på nätet. Mm. Och man säger i den här filmen då att tänk om man kommer hem jättemånga människor till olika journalister, då kommer journalisterna att ändra åsikt och inte våga hänga ut folk. Så att det handlar alltså, det är en direkt uppmaning att hota journalister till tystnad. Den tidningen som, där en av de nyckelpersonerna står bakom detta, kommer alltså till bokmässan till just journalister som är hotade, till författare som är hotade och så vidare. Så det är klart att det är en extremt konstig situation, Ingvar, att man har släppt in dem.
Jag tänker att det finns, alltså det är så många lager i det här. Yttrandefrihetsfrågan, om vi börjar med den, så kan man ju säga att det är ju inte självklart. Om man då tar Almedalen, så är det ju en sak att säga, ja, man får ha de här åsikterna. Polisen kan inte självklart stoppa någon från att ansöka om torgmöte eller att hålla demonstrationer och sånt. Men när det gäller organisationen Almedalen eller politikerveckan, så är det klart att de måste ju själva bestämma om de tycker att det här är en sak som ska finnas i deras officiella program. Och på samma sätt på bokmässan förstås. Där är liksom... Det här är ju inte det är inte liksom det öppna allmänna rummet i största allmänhet vi pratar om. Det måste de i så fall stå för, att det tycker vi, okej, okay, ja men då så, då är det. Sen har vi ju den här våldsfrågan som ju blir en annan dimension där man faktiskt måste kunna fråga sig om en organisation med så nära kopplingar till politiskt våld kan liksom ha två skepnader där de uppträder ena dagen som en politisk organisation och nästa dag är ute och slåss och kastar bomber. Det är ju inte helt självklart.
Det är också en knepighet att detta sker samtidigt som vi har de här terrorsamtalen, så att man ska då jobba med att man ska förebygga terrorism. Vi pratar om fotboja på flyktingar, vi pratar om massa hårda tag som har en koppling till till liksom till alltså risken för terror, risken för säkerhetshot å ena sidan, och å andra sidan så ska en organisation som bevisligen har varit indragen, där aktivister från den organisationen har varit indragen i så många händelser, komma till kanske demokratins hjärta, där liksom alla politiker kommer att finnas där, från alla partier kommer att finnas på plats, alla organisationsföreträdare, hela det här PK Sverige som hatar finns där.
Ja.
Och det blir ju knepigt med den liksom kombinationen där. Så att jag tycker man ska i terrorsamtalen diskutera alla terroristgrupper. Även den inhemska terrorn.
Tänk om de gjort en reklamfilm i Göteborg för bokmässan, redaktören. Där de sa att göra hembesök hos bibliotekarier. Hade det förändrat någonting, tror jag? För nu journalister är ju ändå så föraktade.
Nej, jag tror inte det. Alltså, faktiskt.
Eller är det socionomer, eller vad som helst. Mm. Det här är ju, jag menar, jag tycker det var en deal breaker. Det tycker jag det är skillnaden från förra året.
Oh.
Det de över en gräns i Göteborg.
Nej, men det är klart att det är en jättegräns man kliver över.
Och det är inte bara för att det är just journalist, utan det spelar ingen roll vilken yrkesgrupp de skulle ha sagt. Nu har de inte lika problem med sjuksköterskor kanske.
Nej.
Så vi har ingen riktigt... bra svar på det här heller.
Ja, men det är ju jätteknepigt.
Göteborg, men Almedalen, nej tack.
Det finns ju, man ska ju säga en sak till, och det är ju att ett problem är att precis oavsett hur man gör så kommer de här organisationerna utnyttja sin egen fördel.
Ja.
Så att i den,
det blir alltså, om man, synd om dem annars.
Om man liksom bara rensar från allt annat så är det ett problem.
Nej, men sen får man ju också fundera själv som arrangör. Jag menar, vi åker ju till bokmässan. Vi har inte funderat kring det, men jag menar, jag skulle väl tro att vi åker till bokmässan igen oavsett vad som händer med de här grupperna, så att säga. Jag tror inte det finns ju en diskussion om att bojkotta det här också.
Ja, fast det kommer inte Aftonbladets kulturredaktion att göra. Inte
kulturen, men jag tänkte på ledarsidan. Alltså, så att jag tror vi kommer att vara där ändå eller något. Mm. Jag vet inte, vi har väl inte gjort någon planering ens för än.
Jag tycker det värsta argumentet i det här hela att man får inte tumma på yttrandefriheten, har jag hört massa folk som säger.
No.
Till exempel vår egen chefredaktör, tror jag. Som om Claes Östergren och Peter Englund skulle vilja tumma på yttrandefriheten. Det är sånt halmgubbe-resonemang. Det är inte det handlar om. Det är inte den nivån det ligger på. Det är en ohyggligt komplicerad nivå det här. Mm. Vi går vidare helt enkelt, för vi orkar inte mer.
Nej, man blir faktiskt väldigt deprimerad av den här frågan.
Ja, för det är
alltså, jag blir bekymrad.
Det,
för vad man än gör och hur du än vänder dig så liksom kommer det bli fel. Ja, det är skelett jag har i öronen. Jag har alltså örhängen på mig som skelett.
Ja. Får jag säga en sak bara?
Anders kom just på det.
Ja. Innan vi lämnar nazisterna, bara en jättekort sak. Det är ju också, och då är det ju naturligtvis min lokala förankring. Det är ändå värt att komma ihåg att allt i Dalarna. Mm. I Ludvika.
I Dalarna?
Ja. Och det är ju så att det här är ju inte, alltså det uppmärksammas när det händer på bokmässan eller på Almedalen. Men de här personerna, de här organisationerna finns ju och är aktiva precis hela tiden. Det här problemet är liksom vardag också.
De sitter till och med i en kommun där.
Ja, i Ludvikas kommunfullmäktige finns det en utav ledarna som är invald på ett sverigedemokratiskt mandat. 17 röster, men ändå invald.
Okej. Franska valet. Är makaronerna lika dåliga som Le Pen? Det var ungefär vad Åsa Lindeberg skrev.
Pennes, du vet, makaroner och penne. Det är liksom pastaval.
Ja, pastavalet.
Och det är ändå... vad jag fick till det, och Anders ser helt förstörd ut.
Macron och Le Pen heter de på riktigt. Och ja, men just Åsa skrev ju att det var ungefär en pissig, vidrig liberal mot en pissig fascist. Det var ungefär lika illa.
Fast nej, det skrev hon inte.
Ja, ungefär. Nej. Jo då.
Åsa Lindeborg skulle naturligtvis 10 gånger av 10 rösta på en tråkig liberal jämfört med en fascist. Det tror jag liksom, den diskussionen tycker jag är lite fånig. Men det är klart att det gränsen här i det franska valet, den går ju mellan demokrati å ena sidan och högerextremism å andra sidan. Det är ju den konflikten som är. Och det är klart att jag såg att det socialdemokratiska partiet i Europa, alltså alla socialdemokratiska partier i Europa, hade gått ut nu och uppmanat alla då att rösta på Macron och sådär. Så att det är ju liksom, det är ju en allmän europeisk samling kring liksom de värden som någonstans bygger upp liksom det moderna västerlandet. det som Le Pen står för, det är ju liksom en återgång till liksom en väldigt äcklig nationalism.
Men vad tror du, Ulrika? Många fråga, sa ju att det här kommer bli en promenadseger för Macron.
Ja, och det gör mig väldigt, väldigt orolig. Varenda gång alla ska vara så där förutsägande. Och det var ju bra det här resultatet. Ja, det hade kunnat vara ännu bättre så att inte hon blev en av de två. Men man kan ju hoppas på att Macron, jag ber om ursäkt alla som upprör sig över att jag sa fel, vinner. Men det är klart att om alla är så säkra och visar upp ett etablissemangsövertygelse på något sätt, så har vi ju sett tidigare att folk kan göra tvärtom.
Det är väl ett annat problem är väl också att det här återkommer i Frankrike. Visst är det 2002 vi hade Marine Le Pens far i precis samma situation i andra omgången igen. Och då kunde man ju mobilisera och säga att ja, men det här är, nu är liksom demokratin hotad och här står det, och så lyckas man ju mobilisera den gången. Men det är klart att om det regelbundet ska vara det valen handlar om, ska vi avskaffa eller ska vi inte avskaffa demokratin? Då kommer det urholka en del av den politiska samtalet.
Men hur är det med han den här som, vars namn jag inte klarar av att uttala, han som står långt till vänster, som han uppmanade inte sina väljare att rösta på Macron, eller hur? Eller har han ändrat sig nu? Jag tycker att den yttervänstern är lite opolitlig i de här lägena, måste jag säga.
Alltså det Mélenchon gjorde, som ju är väldigt knepigt, det var ju att han sa att han ska konsultera sina supporters. Mm. Och det där, alla andra partier, alla andra politiska familjer så att säga, den borgerliga familjen, republikanerna, socialistpartiet, gick ju direkt ut och sa att man skulle rösta på Macron. Och det där är naturligtvis också en tradition i Frankrike, att om du har så här, inte kommit in i andra valomgångarna, då visar du var du står inför den andra valomgången. Och jag tycker ju att det där är ett problem hos ytterkantsvänstern. Och speciellt när Mélenchon har ju liksom pratat om antiglobalisering, han har lyft fram liksom Venezuela, han har en supporter till, han ligger ganska långt från mainstream. Mm. Och jag har ju sett i Sverige så har ju Vänsterpartiet till exempel lyft fram honom som någon slags allierad i den franska debatten. Jag har från början tyckt att det är ganska konstigt. Och han bevisar liksom det genom att inte tydligt ta ställning mellan Le Pen och Macron, tycker jag. Därför att här har liksom, om globalisering, om ekonomiska orättvisor, om alla de sakerna, det är också jätteviktiga frågor. Men om det får ta över kampen för demokratin, då är det någon annan slags vänster än jag är liksom beredd att gilla på något sätt.
Exakt, Olle Svenning.
Sen tror jag att han kommer ju att landa in i ledet också.
Men Svenning hade en teori om att yttervänstern kanske vill se hur systemet rasar samman för att kunna bygga det nya socialistiska samhället. Innerst inne är det så de tänker. Och det är ingen dum idé. Om vi hoppar över det här ledet med att det ska vara en fascist först som förstör det, för det har vi sett hur det gick förra gången. Mm.
Det är väl det som är det dumma med idén.
Mm. Ja.
Förutom...
Sen tror inte jag att alla som stödde honom i valet tycker så, utan det är kanske den här lilla trotskistiska gruppen som han också har. Så att säga.
Men om man ska titta framåt så är det ju faktiskt ett problem som kan verkligen... Alltså, jag skulle säga så här, Le Pen blir ett problem för Europa i kombination av denna Brexit-situation. Och jag såg Jimmy Åkesson här på SVT på morgonsoffan, inte idag men det kanske var i slutet på förra veckan, eller det var början på den här veckan, där han också verkligen tog sats i Europafrågan på ett väldigt obehagligt sätt, på samma sätt som jag tycker att Le Pen har gjort. Och jag är faktiskt genuint jätteorolig för den här Europadebatten som kan komma upp, och framförallt om hon vinner. Sen man ju säga att det finns ju problem säkert med Macron också, eftersom jag kan väl hålla med om en hel del saker han säger, och jag är verkligen inte någon expert på fransk politik, men på hörsägen och vad man förstår på de som verkar vara experter, så verkar han ju inte särskilt förberedd. Och det är ju ett problem i sig. Men jag hoppas verkligen inte att hon vinner.
Men jag som har på sistone blivit liksom positiv, jag tänker att de har nått sitt tak nu, nyfascisterna är överallt, kring 20%, inte ens det. Och visst är det så att pappa Le Pen fick väl ungefär lika många röster för 20 år sedan. Och hon hade ändå stöd av Trumps seger, hon är stöd av Putin och massa troll. Och
lika
Brexit.
Många procent. Tyvärr inte lika många röster. Hon har fått väsentligt fler röster.
Och så de går
Och så att lika många procent i första valomgången. Mm. Jag tror att det där är, jag har sett de där analysen också, jag tror det där är önsketänkande per excellence. För att i andra valomgången, om man tittar på de mätningar som finns, så ligger hon ju över 30%. Så vi kan ju hamna i ett läge när kanske 2/3 röstar på Macron och 1/3 röstar på Le Pen. Och då, det är mycket mer än någonsin tidigare i ett europeiskt land på det sättet. Mm. Utom Österrike kanske.
Men jag är positiv och Ulrika är ängslig.
Som vanligt ängslig.
Ja, det är bra. Mm.
Jag är nog faktiskt lite Ulrikas lag. Mer än det positiva laget.
Det gillar
jag ogillar... Jag ogillar tvärsäkerhet inför val.
Ja, verkligen. Ja.
Efter Brexit och Trump så känner jag att opinionsmätningar är jättebra, men med förnuft.
Okay. Men sen är det väl som Ulrika säger också, bara kort om den här europeiska frågan. Det är klart att någonstans har vi väl sett det komma de senaste 10 åren. Man kan inte säga att EUs track record efter finanskrisen har imponerat i alla stycken.
Nej, det kan man inte. Okej, vet någon vad Peter Hultqvist har gjort? Eller ska vi sluta?
Ja, tydligen så är det så här. Jag kollade precis, och tydligen är det så att Miljöpartiet har föreslagit en fredsminister. Ja, så att jag tror att han känner... Jag känner så här, är inte det... Förlåt mig.
Och jag älskar dem.
Men det var förra kongressen.
Ja, nej, det kommer tillbaka.
Ja, det kom tillbaka nu. Det är ju jättebra.
Och tänk,
förlorade den på förra kongressen. Liksom. Ja.
Det är ju det du har en försvarsminister
och vet du vad? Carl Schlüter är anhängare av det här förslaget. Alltså jag tycker nästa gång Carl Schlüter inte är med och är anhängare av något omöjligt förslag i Miljöpartiet, då tycker jag vi ska göra rubrik på det.
Jag som är
Carl Schlüter-faktorn.
Jag som är på andra sidan Galtanskalan och ser, jag tycker det här är underbart givetvis.
Vad ska fredsministern göra?
Jag förstår inte.
Where have all the flowers gone?
Gone.
Long time passing. Naturligt. Nej, men herregud, det är klart att det här handlar om att ändra sättet vi tänker.
Jaha. Mm.
Det kommer Putin att bli jätteimponerad av. Han kommer tänka så här: nu har de ändrat sättet de tänker. Ja. Nu avvecklar jag alla kärnvapen, drar ner alla trupperna eller skickar dem till
ett problem.
Sydkinesiska sjön.
Ett annat problem är att jag blir bekymrad över att ha en minister som ska ändra mitt sätt att tänka.
Ditt perspektiv är så korta. Vi talar om flera decennier, kanske.
Nej, seriöst, vi måste släppa det här. Man blir ju, alltså, han måste ju ha mått dåligt den här veckan. Hulta bulta
på dåligt den här veckan. Det tackar vi, tror jag, för.
Ja. Vad har han gjort? Har vi glömt att
Nu orkar ingen läsa mer, lyssna mer.
Nej, det får vara slut.
Vet de vad han har gjort eller inte?
Nej, men
det är det som har hänt. Jag kollade Twitter, det var ju det att liksom, han har kommenterat det här. Och så, fått lov att
han
göra det.
Krishantera, alltså det här är också ganska fascinerande att allt fler ministrar får ha som en del i sin portfölj och krishantera Miljöpartiet.
Exakt, och därför undrar man ju, hur ser regeringsalternativet ut inför 18? Går det verkligen med Miljöpartiet när det ska vara så här?
När man utmanar sin egen försvarsminister
med
givetvis.
Fredsminister, hur ska det vara? Hur kommer egentligen hela regeringsunderlaget se ut? Och hur ska taburetterna fördelas?
Ska vi börja om programmet
när KD har åkt ut så kommer ju FI in. Och sen så kommer vi röra nummer två.
Fredrik.
Trevlig helg.
Ja. Det är jag som säger trevlig helg. Och
förlåt,
ni håller med.
Jag bråkar lite med Anders och sen säger jag trevlig helg.
Ulrika Schenström, Anders Lindberg och Ingvar Persson. Och jag heter Fredrik Virtanen. Ha nu en trevlig helg.
Hej, trevlig helg.
Ja.
Och glad valborg.
Trevlig helg.
Just det, och demonstrera på första maj.
Ja,
vi ses.
Så tråkigt. Åsiktskorridor.